Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Då är det dags för ännu ett avsnitt av Rock Bottom med mig, Anders Tengner, och den alltid lika undersköna Erika som har släpat in en fantastisk gäst idag. Han är den stabila grunden i Sveriges genom tiderna största rockband. Han har haft listetta i 25 länder och han har precis varit ute på en riktig världsturné. Han är basist i Europe och heter naturligtvis John Levén. Välkommen till Rock Bottom.
Tackar.
Nämn minst två band som har en låt som heter Rock Bottom.
Rock Bottom, UFO.
Ett.
Det är det jag kommer på faktiskt.
Nej, men vad fan.
Kiss.
Ja!
Kiss.
Yeah!
Yeah! Yay! Du har vunnit ja. Hångel med Anders. Ja.
Jo, det blir ju riktigt besviken om att kom på Kiss.
Nej, det hade fått gå. Tänker du någonsin, fan, jag är med i Europe. Vi är liksom världens mest framgångsrika band från Sverige.
Mm. Nej, jag tänker, man har varit det så länge. Va? Så att det är ingenting som man reflekterar. Alltså, jag kan tänka så här att jag är jävligt tacksam att jag är det. För att jag får jobba med det jag tycker om att göra. Det får man ju vara glad för. För att det, jag läste någon undersökning häromdagen om hur många människor som jobbar med någonting som de tycker om. Och det är inte många alltså.
200.
Ja, det var något sånt.
Oj.
200, jag tror det var det.
Ja, alla vill byta egentligen. Liksom, stanna kvar för att det är praktiskt och enkelt. Men det är inte det de vill göra egentligen.
Nej. Wow. Så det, alltså, ja. Där får jag ju nypa mig i armen ibland och tänka, shit vad bra jag har det. Som får göra det.
Och gjort det nu i sjukt många år.
Ja, med ett undantag.
Det var ett litet uppehåll.
Men då höll jag ju på med lite andra grejer. Men ja, det har varit några år. Jag vågar inte ens tänka hur många år det är.
Nej, för vi är fortfarande bara 30, eller hur?
Ja.
Jag tror jag såg er live
första gången. 30.
Måste ha varit 83 då, antagligen. Ja. Folkparksturné.
Ja.
Efter att ni vann Rock-SM. Och det var ju Lucia-natten 1982.
Ja.
Ty då fanns det bara två tv-kanaler i Sverige. Så då satt man ju hemma och tittade på det.
Alla tittade?
Ja.
Var det här så stort som man egentligen vill tro? För att vara med i tv 1982 var ju
bara det verkligen var major.
Jättekonstigt. För det var ingen som var. Det var ju andra som var.
Och hårdrock dessutom.
Ja, men det var stort. Jag tror att det kanske berodde lite grann på att Aftonbladet var ju med och sponsrade hela Rock-SM. Så att de skrev ju stora artiklar hela tiden. Men jag träffar folk fortfarande än idag som jag kommer ihåg Rock-SM, liksom. Rock-SM-finalen. Så att det var ju stort just då för att det var ett hårdrocksband som vann. Och det var många som var glada för det.
Men det var väl egentligen bara eran...
De som höll i Rock-SM var kanske inte lika glada.
Nej, precis. Det var eran blivande manager Thomas Ekman var ju inte alls glad. Att han fick ett hårdrock.
Han ville inte att ett hårdrocksband skulle vinna. För han var en av dem. Han kom ju från CBS som det hette då. Som sedermera blev Sony.
Skivbolag alltså.
Ja, och vi hade ju fått höra flera gånger innan att nej, ett svenskt hårdrocksband som sjunger på engelska, det går inte. Men ni kan gärna sjunga på svenska, då kan ni få skivkontrakt. Vi nobbar ju det. De ville ha något nytt Magnum Bonum eller Factory.
Ja, det gjorde en tid. Ett svenskt gitarrpopband.
Ja, ja, precis. Så att, men vi vägrade liksom. Vi, vi var ju helt inställda på. Vi ska sjunga på engelska. För det första är det som låter bäst. Och vi ska bli stora i hela världen. Med det självförtroende som man har när man är 18.
Mm.
Så att, ja. Så att det var ju tur att vi vann Rocket. Annars vet fan om vi hade någonsin fått ett skivkontrakt. I Sverige i alla fall.
Det var svårt på den tiden. Ja. Och jag vet ju att Yngve fick ju också samma
jag var med.
Krav.
Jag var
sjöng
med.
På svenska. Liksom.
Ja, spelade inte du? Jag hade ja, inte väldigt, band med Yngve.
Jo, jag och Marre bytte ju plats. Liksom.
Marcel Jakob alltså.
Marcel, ja.
Och, han var med i Force ett tag. För Europe hette ju Force från början.
Ja, jag började spela med Yngve helt plötsligt. Och Marre började spela. Rising Force, Force hette ju vi då.
Ja, bara för att krångla till
allting. Så att det hände. Först var jag i studio då med CBS. Jag tror att det var med Brun och Glänmark. Och han sa då att ja, visst Yngve. Om du sjunger på svenska så blir det bra. Men han vägrade. Och sen hoppade jag tillbaka precis lagom in till rocket. När vi började rocka sen hoppade jag tillbaka. Så Marre, jag tror han gick väl tillbaka till Yngve då.
Aha,
så vi bara såg på plats där. Jättekonstig grej. Och sen var vi in i samma studio med Force innan rockassen. Och de sa
exakt... Och Glänmark kom igen alltså?
Eller? Nej, det var inte Glänmark. Han hette Jan Askelin.
Jan Askelin.
Han hade ju producerat...
Yngve?
Mm. Nej, Magnum Bonum och Factory.
Men, jag tror Askelin var med och producerade den här Yngve-tejpen som du var med och spelade på.
Som ingen har hört.
Det kanske var tvärtom. Och det var Jan Askelin som var med när vi var inne i studion med Yngve. Och så var det Bruno Glänmark med Europe.
Så kan det vara. För jag vet att Askelin var inblandad i Yngve-projektet.
Och så kan det vara. Mm. Men då sa jag exakt samma sak till båda. Och vi vann rockelsen, Yngve drog till staterna.
Och det gick ganska bra för båda två kan man säga.
Så jag undrar hur de tänkte då.
Trots att ni sjöng på engelska.
Trots att vi sjöng på engelska.
Ja. Men du, du var ju med och gjorde en demo med Yngve.
Inte
som,
ens
som ingen, som ingen har hört.
Nej. Men det var ju den.
Tror jag. Ja, den. Men den har ju aldrig läckt ut den här demon vad jag förstår.
Nej.
Ingen har hört det.
Nej, jag har inte hört det. Jag vet att vi spelar in. Alltså.
Kan detta vara den försvunna pensionsförsäkringen jag behöver?
Men tog inte du hem en kassett av det här och hade kvar
det? Ja, det är möjligt. Nej, ja, kanske.
Så men någonstans i dina gömmer så kan det ligga ett
jag har inga sådana där gömmer tyvärr. Alltså. Tyvärr.
Så du kan ta gift på att du inte har ett gammalt kassettband med en outgiven Yngve-demo på hemma? Kan det finnas en chans att du har det?
Nej.
Jag vet att jag har det på datt. Datt-tape.
Men här pratar vi alltså om hans allra riktiga första i en studio.
Ja, jag har outgivna låtar som aldrig har kommit ut igen. Och jag har live-gig som är oredigerade.
Som
ligger på datt-tape. Så att jag slänger väl ut det på eBay om jag någon gång sitter i så här nudelläge eller någonting.
För det här är en inspelning
som
är
har ingen hört,
lite legenda om skulden. Och Askelind har alltså varit nere och rotat i CBS-arkiv, berättade han för mig när jag gjorde Yngre-boken. Och tejpen är borta. Finns inte där heller.
Mm. Vad märkligt.
Men det figurerar ju andra demos.
Med ja,
om vi fortsätter prata om Yngve. Så, för att när vi var ute i Väsby och jag lärde känna honom överhuvudtaget så figurerar ju, eller typ, rullar ju runt.
Jo, han var ju duktig på att dela ut själv.
Jag vet inte var han kommer ifrån, men folk var, lyssna på den här snubben, han är ju inte sann liksom. Men då hör jag de heter Powerhouse då. Det de inte spelat in i Heavy Loads?
Det gjorde de. Ja, där hette de, där var det Rising Force. Jag var med under de inspelningarna.
Ja, precis.
När de satt i studion och spelade in den andra proffsdemon så att säga.
Ja, just det.
Och då var det Sepp Urgard på trummor.
Just det.
Och Marre.
Nu släpper vi mig.
Ja, men det var så spännande här.
Släpper din
ex-mål. Jag vill veta lite mer om den där demon. Det är lite spännande att sitta här med mannen som var med och spelade på den här legenden.
Ja.
Men har du funderat på varför det blev så att just Europe av alla band, det kryllade ju av hårdrockband i början på 80-talet i Sverige. Det är bara att titta på den här bilden från Give a Helping Hand. När alla står i kören.
Som
det ser ut som hela Sverige bara består av pudelrockare.
Som för de som då inte var med på 1600-talet. Det här var en välgörenhetslåt som man gjorde för
Swedish Metal Aid. Men det här har alla sett på YouTube. Det här klippet är väldigt spritt. Det finns nog ingen hårdrockare som har missat det, tror jag.
Swedish Metal Aid.
Ja. Mm. Där ser man ju att det finns ju hur många hårdrockband som helst. Och det var ju bara ett fåtal som representerade där. Mm. Hur kommer det sig att Europe blev just det band som skulle gå vidare och bli Sveriges största hårdrockband?
Ja. Det är flera olika faktorer, tror jag. Dels hade vi kanske starka låtar, eller vi hade ju starka låtar. Joey var ju jävligt duktig på att skriva låtar, eller är fortfarande, men jag tror det handlar mycket om låtar. Och dels, jag tror att många hårdrocksband på den hade problem med sången då. Det var inte så att det...
Faktor tre.
Ja.
Alla var skitsnygga i bandet.
Ja,
inte helt oviktigt, hörru du. Ja. Framförallt då, om vi tittar på farbror Anders här på Franken också, som ska skriva om banden i Okej,
ja.
Så är det ju faktiskt, det blev ju så att hårdrock kanske gick, då blev det lite brytning, att det har ju varit ganska klassisk manlig musik, först killpublik.
Ja.
Helt plötsligt kom det skitsnygga hårdrockband, bildvänligt, att ha med i Okej till exempel.
Ja, sorry,
icke
så.
Förringa detta.
Nej, absolut inte. Det var ingenting som jag blev upp.
Nu är de här första bilderna på Europe med fjolmustasch kanske inte de sexigaste killarna i världen.
Nej. Det gjorde vi med Hans Hartwig.
Ja.
Och det var innan rock.
Ja, det var innan.
Det var innan rockers och allting.
Ja, ja. Men de bilderna är ju fantastiska när ni verkligen, de få hårstrån ni har, de ska visas liksom.
Ja, det måste ni googla.
Ja, jag hade ingen fjolmustasch i alla fall.
Nej, men Joey har ju sin lilla tangorabatt
där. Så där får du fan raka bort.
Men sången, låtskrivandet, ja. Två viktiga faktorer som skilde Europe ifrån många andra band.
Mm.
Var det att ni också fick en manager som jobbade för er?
Det tror jag absolut att vi var.
För det fanns ju ingen manager egentligen för något band i Sverige.
Nej, manager var ett okänt begrepp.
Och det var alltså Thomas Ertman. Ni träffade i samman med Rock SM.
Ja, han var ju den som hade satt ihop hela Rock SM-grejen. Mm. Så att, han blev ju vår manager, även fast han inte sa att han skulle vara det från början, utan han skulle bara hålla ett vakande öga, eller vakande hand. Men ja.
Ja.
Så att, men han var ju jävligt driftig och på och sådär, så att det var väl en avgörande faktor också. Mm.
Hur hands on var han då? Alltså, blev det så att han verkligen var närvarande? Turnerade han mer och så vidare? Ja. Det blev en fysiskt vakande hand.
Ja, nej, han var med hela vägen. Alltså. Det var mer på slutet innan vi bröt upp med honom. Så, vad tog han vägen? Liksom? Lite mer så.
Ja, då hade jag börjat hålla på med Roxette och sådana saker. Så.
Ja. Han bjöd över, vi hade ju ett hus där i Västindien, han bjöd över Per och Marie till vårat hus utan att fråga oss. Och det tyckte de var konstigt, kommer jag ihåg. Att,
det kanske,
jag ställer in en ny diskmaskin, sa
han. Det kanske var en dealbreaker faktiskt med Per, att han tyckte att det där var lite märkligt.
Så är det faktiskt, det är vad jag har hört, att det var därför han sumpade den.
Så Per Gessle sa nej för att...
Han tyckte det var konstigt att han bjuder hem ett annat band till något annat bandshus som han har. Liksom.
Ja.
Och det stämmer ju. Mm.
Hur kommer det sig att ni hamnade på Turks and Caicos i Västindien?
Ja, det var ju de här höga skatterna som här. Hade vi vetat vad vi vet idag, eller har vetat ganska länge, det är väl att om man börjar tjäna ganska bra pengar så, som musiker, så har man ju ett eget aktiebolag. Va?
Mm.
Och så tar man in pengar där och tar ut lön därifrån och sen får man skatta på det. Och bara få helt plötsligt en jättestor klump med pengar så här, då får du ju skatta bort allting. Så att, då hade Ertan då, Thomas Ertman, anlitat någon skattejurist som hittar den här ön till oss. Ni får flytta dit liksom. Jaha, okej då. Det är bara att haka på liksom.
Det måste ju låtit väldigt konstigt.
Gud vad jobbigt att flytta till Västindien.
Ja,
skitjobbigt. Från förorten i Stockholm. Först, så plötsligt, ni ska flytta till Turks and Caicos.
Ja, först var det i Bahamas, men där krävde de då att man skulle ha de fem sista årens utdrag i polisregistret.
Ja,
varför?
Det kan man inte få i Sverige, utan man kan bara få hela historien.
Ja.
Och jag var väl lite halvbusig när jag var typ 15-16 års ålder.
Ja, det var många kryss. Alltså,
nej, det var inte många. Utan jag och mina polare hade gjort inbrott i närbutiken för att sno mellanöl. Liksom. Men vi åkte ju fast, såklart. Så det stod ju kvar. Va? Och sen var det Ian, han hade någon grej. Han hade jobbat på Arlanda och det var någon härva där med folk som hade snott grejer ur bagaget. På bagage. avdelningen på Arlanda. Han var helt oskyldig, men han åkte dit på det där i alla fall. Så vi fick inte bo på Bahamas, vi hade kriminellt register.
För ni är gangsta. Hela
jävla ön är fullt med klangare liksom. Så att då hittade vi Turks and Caicos.
Där har skett fullständigt i att de här
ja, förhärdade kriminella.
Ja, de skett i det.
Men ni var inte där så mycket?
Ja, vi hade ju huset kanske i 5 år i alla fall. Så att, jag var där ganska mycket ändå. Alltså, för att, men vi turnerade ju ganska hårt. Alltså, så vi var ju på ständig resa hela tiden. Sen hade man lite break, då åkte man ju dit.
Ja, nu pratar vi, det här var väl någonstans 87 eller
något? Ja, något sånt va.
Så ni tvingades till det här lite grann. Ja. Och då var det ju Out of This World och det var ju världsturnéer hela tiden. Ja. Så det förstår jag. Men när du går omkring här på ön och sparkar lite i sanden. Ja. Är det inte ändå så att man tänker, top of the world, man?
Jo, men det var ju... Alltså, det var trevligt. Jag tyckte om att vara där, för jag blev väldigt intresserad av att dyka när jag var där. Jag och Mick dök. Alltså då dök man varje morgon och sen dök man varje eftermiddag. 2 dyk varje dag. Så det var ju det man gjorde. Annars var det ganska... Det var inte så att det... Nu har jag hört att just den här ön är väldigt exploaterad. Så mycket hotellgrejer. Men då var det 2 by, en by där och en by där vid varje enda. Och sen var det en grusväg emellan liksom. Så det... Och ett hotell på det.
Det fanns inte så jättemycket att göra på det
här. Inte direkt alltså. Det var att ligga på stranden. Så att efter 2 veckor så fick man ju krupp. Alltså.
Det låter nästan som att Prisoners in Paradise skulle kunna vara taget att den, därifrån.
Ja, den titeln kommer nog därifrån. Det var vår andra manager, som är amerikanska manager, Herbie Herbert, som var en fantastisk människa på att komma på olika uttryck för saker och ting. Så han sa, you guys are like Prisoners in Paradise, I mean.
Okay.
Det där kan vi använda som titel på plattan.
Ja, och det stämde till viss del att ni var.
Ja, och för att det kändes lite så, för att vi kunde inte åka hem till Sverige, för då skulle man liksom inte visa sig i Sverige.
Hur ofta fick ni åka hem till Sverige? För man får ju hälsa på.
Man skulle ha någonting som kallas för ingen särskild anknytning till Sverige, helt enkelt. Så men, att jag åkte hem på julafton då och hälsade på.
Men ni hade ju familj kvar i Sverige och ni hade väl en ganska stor anknytning till Sverige. Mamma och pappa är ju inte mer än ingen
det var väl okej att man fortfarande har sina föräldrar. Men inte så att man fick ha något jobb här. Eller, ja, jag vet inte vad de räknas som särskild anknytning. Vi var bara tillsagda av skattejuristen och håller borta liksom, från Sverige.
Ja.
Men det var ju inte så svårt. Vi var ju på ständig turné. Liksom. Eller på Kobben. Då.
Första stora turnén ni gjorde, det gick ju till Japan. Alltså för utlandsturnén, ni var i Finland och spelade och sådär. Men den första riktiga utlandsturnén gick ju till Japan.
Och det var 86?
86 i september.
Och då var det med.
Ja, jag var med också som turnéfotograf. Det var ju en fantastisk resa. Jag minns så väl, för ni hade precis spelat, om det var i Gävle tror jag, sista gigget på Final Countdown-turnén. Mm. Och utanför så stod ju 15-20 brudar och ville ha autograf efter gigget. Ni stod där och skrev och så här. Och så stod det några artiga flickor och skrev. Och när vi landade i Tokyo, vad hände då?
Fullständigt hysteriskt var det ju. Jag kommer inte ihåg när vi landade i Tokyo. Var det mycket folk på?
Ja, när vi gick in i limousinerna utanför. Ja. Då hängde de ju på bilarna. Det var ju som en jävla Beatles-hysteri.
Ja, jag minns inte just det. Jag minns att det var jävligt mycket folk i lobbyn på hotellet och utanför hotellet. Det var ju smockfullt liksom.
Ja, det var packat.
Ja, det var ju fullständigt hysteriskt.
Hur mycket fick ni ligga?
Va?
Hur mycket fick ni ligga?
Ja,
For a lifetime.
Det är
för 5 generationer.
Det är jo, det kan man säga att det är. Så mycket fick
det är preskriberat, så då frågar jag igen.
Ja, mycket.
Oh, bra.
Jag minns så.
Dagen innan jag skulle åka därifrån så kom det en läkare med en stor spruta så här. Nu har vi länsat bort allting.
Insurance. Ja,
24 timmar så är du home free. På den tiden så fanns inte den där otäcka.
Nej, den var vi inte rädda för. Jag var nyförlovad. Och det var även Haugland. Han hade precis förlovat sig med Marita. Vi var jättekära i våra nya flickvänner när vi åkte till Tokyo. Och vi hade bestämt oss att vi skulle vara trogna. Och det var vi.
Ja,
så vet jag kanske att Haugland slank lite senare, men under den resan var vi faktiskt trogna. Minns så väl det första en japansk flicka sa till mig. Mm. Och det var ju den här lobbyn när vi kom in på Roppongi Prince Hotel.
Mm. Där har man ju gjort.
Hello, my name is Naomi. Mm. Can I sleep with you tonight? Mm. Det var det första hon sa.
Can I please be with you tonight?
Helt sjukt, det var det första japanska sa till
mig. De hade ju anammat den här groupie-kulturen från... Han tror att de var influerade av amerikansk groupie-kultur helt enkelt.
Men samtidigt så här, artiga.
Jätteartiga.
Det är så bizarrt. Ja, ja.
Jag hade säga tack, jag är inte gärna, då går vi upp så här.
Please be with your daughter. Ja,
fantastiskt.
En helt annan värld, eller hur?
Ja, det var en helt annan värld. Det var fantastiskt. På samma gång.
Absolut. Fantastiskt roligt. Ja. Sen, efter det här så Tappan är ju en av de viktiga medlemmarna i bandet, alltså gitarristen som antingen slutade eller
hoppade
av, det vet vi inte riktigt hur det var. Det är inte riktigt utrönt om man fick sparken eller om man lämnade bandet själv. Vi har hört olika versioner på det. Det är inte det viktiga här. Det viktiga var att ni åkte ut på en riktig världsturné egentligen efter det.
Ja, just det.
Och privatflygplan i Amerika.
Och vem ersätter då?
Key Marcello dyker ju upp som ersättare. Och det var väl inget fel alls egentligen. Jag tyckte han fyllde på skorna bra där.
Ja.
Men där började ju excesserna.
Ja. Oh, ja. Jo, alltså det började med flygplanet. Det var ju fantastiskt att turnera ett flygplan. För det var ju för skivbolaget så att de måste ta sig till punkt B från punkt A jävligt fort för att vi skulle göra mycket promotion hela tiden, mycket radio och så hela tiden. Så de sa, ja, vi får hyra på ett flygplan. Vad vi inte visste var att det där kostade ju mycket pengar, och det var inte skivbolaget som stod för det, utan det drogs ju på våra...
På turnébudgeten?
Ja, nej, inte på turnébudgeten, men det drogs alltså, på royalty-betalningen. Ja,
men ingen hade ju förklarat för en. Kan jag bara gå till mig själv, att de sa så här, produktionen betalar.
Ja.
Om man är 19 bast och bara så här skitglad för att få ett skivkontrakt.
Ja, precis så
var det. För det var ju ganska stort att få det.
Sätt det på produktionen.
Ja, precis.
Så att egentligen så jag är skyldig pengar, för jag fick ju åka med på det här planet några gånger. Ja. Så att egentligen är jag skyldig då för flygbiljetterna mellan San Francisco.
De där vinflaskorna du har som är värda 25 000, de kanske kommer i en handy nu här och betalar tillbaka. Att öppna en sån.
Nu är det payback.
Nu ska du betala så här. Ja. Privatplaneresorna betalas med att du öppnar de där 25 000 kronors flaskorna.
Ja.
Ja.
Men sen gick ju det här som tåget. Nu var Europe plötsligt ett av dem, alltså tillsammans med Bon Jovi, ett av de hetaste stora. Ni spelade ihop med Bon Jovi i England på en festival och sådär. Mm. Så ni, plötsligt så var ni jämlika med många av era egna gamla idoler.
Mm. Ja.
Hur kändes det?
Jag vet inte om man riktigt kunde. Det var så pass stort och allting gick så jävla fort, va? Så att vet inte om man... Det var för stort för att ta åt sig liksom. Alltså man gör, shit, det här går ju bra. Men det var ändå, det sjönk liksom inte in på det sättet, utan man bara åkte med på tåget liksom.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sjönk det in efteråt, tror du?
Va?
Har du sjunkit in efteråt?
Nej, inte det heller faktiskt. Jag vet inte. Nej.
Det har bara blivit.
Ja, det har bara blivit så liksom.
Ja.
För ditt liv skulle ju lika gärna ha egentligen kunnat vara att du jobbade på posten. Och sen så
ja, ja.
Stod du där och jobbade.
Ja, ja.
Nej, jag kanske blir förman.
Jo, ja, men det är som jag får gå tillbaka till det jag sa tidigare. Alltså, man får ju liksom nypa sig i armen ibland och tänka att hur tacksam jag är att jag får hålla på med det jag håller på med. Sen att det blev så stort liksom då, det är ingenting som man förstår riktigt än. Eller?
Nej.
Det är mer folk runt omkring som, gud.
Men ingenting varar för alltid, kan man säga.
Jag tror det.
Sen, efter Out of This World, och så började ni ju, så gjorde ni ju Prisoners in Paradise, som kom att bli den sista Europlattan från den första delen av Europes karriär, så att säga. Och 90-talet kom. Mm. Och den 90-talet var väl nästan som en käftsmäll i ansiktet på er,
var det? Ja, det var ju. Alltså, det gick ju jävligt fort efter att Nirvana och grabbarna kom till att det blev. För att då, jag kommer ihåg på Prisoners in Paradise-turnén hur det liksom började se lite tommare ut i hallarna.
På grund av den här grunge-döden?
Ja, de tog koll på allt som var innan. Det var ju tvärkört.
Faktiskt. Och det gick så fort.
Det gick jättefort.
Ja.
Hade inte någon i Nirvana skrivit något elakt på någon vägg?
Jo, jag har hört den där storyn. Men jag bodde någon annan. Jag hade ju träffat en tjej då i Los Angeles som jag ser det mer. Gifte mig med och fick två barn med. Så jag bodde på ett annat ställe i Los Angeles. De andra killarna bodde... Vad hette det?
Det var nere på Oakwood Apartments, var det?
Oakwood, något sånt.
Oakwood, ja.
Ja, och det var väl där de var då.
Just det, där bodde Nirvana också.
Ja, och då hade väl de skrivit dem på väggen.
Jag måste säga, Joey Tempest, Joey fucking who, eller det var någonting sånt
ja,
där.
Ja, who the fuck is Joey Tempest, ja. Något sånt.
Och det var Nirvana som hade skrivit det, för att de tyckte att Europe tillhörde det förgångna.
Ja,
så var det.
Mm.
Och det visade sig att väldigt många av banden som just hade gjort det stora på 80-talet blev verkligen föredömningar över en natt.
Ja.
Och ni reste inte efter Prisoners in Paradise riktigt, men ni sprack inte heller, det bara rann ut i sanden.
Nej, vi lägger det här på hyllan ett tag, sen Joey ville ju explorera lite andra territorier där med sin, han släppte ju två soloplattor där, det var ju lite mer singer-songwriter stuket och sådär, så att vi sa vi tar ett uppehåll och sen får vi se. Men alltså, och det tog ju 12 år innan vi...
Så en 12-årig paus kan man säga?
Ja.
Ja.
Men här hände ju någonting som är väldigt intressant, och jag tycker att ni bar upp det med en remarkabel stolthet, men flera av er fick ju alltså gå tillbaka och bara knäga vanliga jobb.
Ja, ja.
Den här hoppet från privatflygplan, världsturnéer, limousiner, ner till att bara knäga.
Ja. Ja, jag började plugga och jobba extra på Systembolaget. Det var ju en ganska stor omställning.
Det kan man säga.
Samtidigt så höll jag ju på med lite annan musik. Sådär. Men det var ingenting, gick inte att leva på musiken då. Nej, vad gör man? Alltså det är bara att bita ihop och jag får hitta på något annat. Liksom.
Precis, det här har du sagt förut. Vad gör man? Jag måste betala.
Jag fick ju min första son där precis, 92 då också. Så att det var ju bara, jag måste ju försörja mitt barn. Mm.
Ian Haugland fick ju gå tillbaka och jobba med det han gjorde innan, bära väskor på Arlanda. Ja. Alltså, men ni gjorde det, och det var liksom, ja, så här måste vi göra, för nu ser det ut så här.
Ja, jag tror att reaktionen kom mer från omgivningen, så hur fan kan du, vad gör du här? Mer sådär.
Körde du inte taxi ett tag också?
Jag höll på och skulle ta ett taxikörkort, men jag gick aldrig hela vägen där. Faktiskt. Så att jag körde aldrig taxi.
Och sen dök upp en engelsman från Deep Purple. Som
just
du blev en del av. Så då var vi faktiskt ute på turné igen.
Ja.
När du blev basist med Glenn Hughes.
Ja, jo, då hade han varit på rehab. Jag kände ju Glenn sen tidigare, men han var ju en trasig människa.
Rejält trasig var han.
Ja, rejält trasig.
Mångårigt drogmissbruk.
Oh ja.
Ja, tandlös. Han var inte i bra skick där. Men då hade han ju precis varit inne på Betty Ford, som det heter i USA. En välkänd rehab-kedja, tror jag.
Mm.
Och blivit kristen och klippte av sig håret och gick omkring kostym. Men säg, jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg hur det där kom till
igen. Ja, det börjar ju med, allting börjar ju med... Jag gjorde en intervju med Glenn när han hade gjort den här Fenomena 2. Då gjorde jag en telefonintervju med Glenn. Och då nämnde han att han ville jobba ihop med John Norum.
Ja, just det.
Ja, och då så pusslade jag ihop Glenn och John. Så började John och han jobba i slutet på 80-talet.
Och hem på Lén och Mats Lindfors.
Men då var han ju fortfarande nerknarkad och höll på att knarka som
fan. Ja, precis. Så ja, det var ju i den vevan som jag lärde känna honom.
Sen gjorde han ju, sen han hade blivit ren och kom tillbaks. Mm. Och då klev ju Christer Wedin från Empire Records in. Ja. Och ville släppa en platta med Glenn.
Just det.
Och då skulle vi dra ihop ett kompband.
Så var det.
Och då var jag... mycket delaktig i att välja ut vilka som skulle bli musiker. Och då tänkte jag ju på dig och Mick framförallt. Då var jag hemma fortfarande.
Var det ingen tanke på att han skulle spela bas? Eller?
Nej, vi ville att han skulle göra det, men han sa att han ville inte. Han kände nog sig för ringrostig för det egentligen. Mm. Så att han skulle vara mobil sångare då. Bara. Och det funkade ju. Det blev ju två plattor, en liveplatta och en studioplatta och världsturné egentligen.
Jag som inte har sånt här dataminne som en del andra som kommer ihåg allting. Men jag har något vagt minne av att vi är i Skara.
Ja,
vi spelar in. Och jag är på turné och har en kväll av och möter upp er där, eller hur? Ni var där och spelade din skiva hos Bert Karlsson.
Ja, vi hade väl en festkväll på hotellet.
Ja, precis. För det dök upp någon bild från det. Från...
Ja, när jag klämmer dig på tuttarna.
Ja.
Det finns inga spärrar här.
Nej, han är helt filterlös.
Ja. Men då satt ju där och tittade på mig, jag var ju tvungen.
Ja, de sitter ju där de sitter.
Ja, men det kommer jag ihåg. Det var ju Thomas Larsson och
Erik Borgen. Ja, just det.
Från Borlänge, fantastiskt skit. Just det. Så... framförallt så tycker jag liveplattan vi gjorde är ju fantastisk.
Alltså, lyssna noga på versionen av Burn. Jag kan säga att den är bättre än The Purples version på Burn. Den ultimata Burn-versionen är just den live-versionen.
Ja, den är jävligt bra faktiskt.
Fruktansvärt bra. Ja. Och ni tolkade ju de här Purple-låtarna med den känslan ni hade eftersom ni gillade Purple.
Ja.
Det var inte folk som kom in och inte hade en aning om det här utan bara, nej, ni hade passionen för det här.
Ja.
Jag kan säga att han har inte haft ett bättre kompan någonsin. Det var magiskt att stå och höra det här. Hur kändes det att stå
och din tillsammans? Presentation är ju med på plattan.
Ja, visst, det är jag som presenterar The Voice of Rock. Hur kändes det att stå bredvid en gammal hjälte och vara med i bandet?
Liksom? Det var ju fantastiskt kul. Alltså, han är ju en otrolig sångare. Och,
fortfarande?
Det är helt otroligt att han kan sjunga som han gör fortfarande. Det var ju skitkul och det var ju, alltså jag är ju uppväxt med Deep Purple, det är ju ett av mina största favoriter och det som har fått mig att lära mig att spela överhuvudtaget. Så att stå där och spela de där låtarna var bara kul liksom.
Men tillåter du dig själv att bli, alltså tänka sådana saker, för jag tänker jätteofta så att fan, det här skulle mitt 14-åriga jag ha vetat. Ja. För att jag vill inte bli för krass, jag vill fortfarande känna så här. Fy fan vad kul att jag får göra det här.
Ja.
Tänker du så någon gång när du till exempel fick jobba med Glenn Hughes? Eller var det bara ett jobb? Eller var det så här,
jag tänker så hela tiden. Alltså. Det är som du säger, alltså, hade man vetat det här när man var 14 år, att man skulle, jag är fyller 55 nu, att jag fortfarande skulle kunna hålla på och livna upp och spela musik. Alltså, det är,
jag drar ett recent exempel här. Då gör vi bokningar då till den här podcasten. Och man ofta, som det är nu för tiden, man får lite telefonskräck, så man tar ju helst på chatt eller mejl eller någonting. Så att jag har bokat in John till det här.
Mm.
Och så svarar du bara så här. Till Erika från John Levén. Härligt! Ses hos dig med vänliga hälsningar, John. Tänk om jag hade haft det här mejlet när jag stod i Folkparken i Skellefteå och var 15 år och kollade på Europe. Förstår du hur jävla glad jag hade varit?
Ja, jag visste inte att du var så stort Europe-fan.
Jo, det är så. Hon har ju snäppt att flöta nollor här innan du kom.
Anders, filter.
Om man går tillbaka till det här när grunchen kom och svepte bort allting som var innan. Ja, de svepte bort oss också. Men sen gick det väl kanske 10 år. Sen började folk liksom, vad hände med classic? Då var det classic rock.
Ja, det gick ju underground lite. Det ligger ju kvar, men det var ju väldigt låg nivå.
Men sen var det som att folk liksom började sakna classic rock.
Ja, men
och då började det heta classic. Det hette ju inte classic rock på 80-talet. Liksom. Så att vi kan hålla på nu, det är inte många av de banden från den tiden som kan göra vad vi gör nu. Liksom. Så att där är det få förunnat att kunna åka runt och turnera så som vi gör och släppa plattor.
Här ska jag dra en parallell som är lite intressant med just ett av dina favoritband. För 1984 så återförenades Deep Purple efter många år i träda. Och då blev de kallade veteranerna. Vi måste ha en parkering för rullatorn när Richie kommer. Då var han 39 år. När de återförenades och sen har fortsatt spela i olika konstellationer. De finns fortfarande. Jag var och tittade på dem nu i Dalhalla. Och nu är Ian Gillan 73 år och är fortfarande ute på turné och Glabber står där fortfarande och rockar.
Ja, vi gjorde en egen sväng med dem.
Det låter ju svinbra om gubbarna fortfarande.
Ja, de är ju fantastiska.
Men är det någon som trodde att Deep Purple skulle vara över 70 och fortfarande turnera? Tänkte du när du var 20 att du skulle vara 55 och fortfarande turnera runt jorden?
Nej, jag tror det här håller jag på med några år, sen får jag hitta på något annat. Liksom. Men när man är 25 så tror man inte att man ska leva tills man är 40.
Alltså, nej, det är ju jätteavlägset då.
Det är, alltså, en 40-åring för en 25-åring, det är ju en gammal gubbe. Liksom. Mm. Man är ju en dinosaurie.
Men nu är du ju dinosaurie.
Ja,
är tillsammans dinosaurie. Med alla i din generation.
Ja.
Motley Crue och allihopa är ju samma generation.
Ja.
Men nu har jag de språket, men fortfarande så är ju de här klassiska hårdrockbanden som vi växte upp med, de är ju fortfarande aktiva många av dem. Liksom.
Ja.
Men snart är de borta och då tar ni vid. Då blir ni nästa generation av de här stora classic-banden.
Ja.
Och ni har alltså blivit så etablerade att ni är en del av den här hårdrock-historien nu.
Ja.
Vilket är fantastiskt.
Ja.
Och nu har ni varit ute på er första riktiga världsturné. Så nu har det verkligen jorden runt.
Vi var i och med att vi var i Australien då för första gången så kan man ju kan säga att det är en riktig världsturné. Det är bara Afrika kvar nu.
Där har ni inte varit än alltså.
Sydafrika hade varit kul faktiskt.
Det var helt
otänkbart. Det var helt
otänkbart, på 80-talet att spela i Sun City.
Ja, vi fick faktiskt erbjudanden. Vi var tvungna att tacka nej. Jag tror att det var Queen eller...
Ja, och jävla vad skit de fick.
Det var inte, föll inte i god jord.
Men nu är det korser att göra och spela där.
Nu är det okej, okay. I och med att det är apartheid.
Så att egentligen så är det bara det när jag har kvar på bucketlisten.
Ja,
spela i Sydafrika. Eller i Zimbabwe eller någonstans.
Ja. Ja, vet jag fan. Det vet jag inte. Jag vet att det finns underlag för att spela rock'n'roll i Sydafrika.
Ja,
det är stort. Det finns många bra band som kommer därifrån också.
Det som hedrar er tycker jag är att ni rider ju inte bara på de här gamla 80-talssandet utan det nya materialet som har gått otroligt bra. Det är ju betydligt tyngre.
Ja, jo det är det väl. Jo, men vi sa det redan när vi drog igång igen att vi skulle liksom inte köra någon sån där sentimental nostalgi-återföreningsgrej utan vi ska vara nyskapande och köra vårt race fullt ut. Och med den skillnaden mot 80-talet var att nu var det ingen som längre kunde lägga sig i. Skivbolagen var ju väldigt på oss. Nej, ni får ta bort den där låten på Christmas in Paradise.
Ah.
Den där låten, ta bort den och så får ni skriva en låt med någon annan och sådär.
Vilken låt tog den bort från Prism?
Ja, jag kommer inte ihåg riktigt, men...
Var det Yesterday's News eller någonting sådär?
Ja, det kanske det var.
Kan
det ja, det var nog lite för...
Den var lite för funk-rock-tung liksom.
Och nu var det så att skivbolagen, eftersom de knappt tjänar några pengar längre, de har inte så mycket makt, eller är det att ni har varit med alltså, så länge att ni kan ställa krav?
Ja, när vi på 80-talet när vi åkte runt, då träffade ju skivbolagsrepresentanter upp oss var vi än kom och bjöd på lyx, överdådiga middagar och allt möjligt skit. Nu ser man inte skymten av, för de har inte de pengarna.
Var det ens råd att åka till gigget?
Nej, så vi får ju liksom ett förskott från skivbolaget när vi ska spela in en platta, och sen går vi och gör precis så som vi vill. Vi väljer producent och vi väljer studio och allting. Och sen får de en färdig produkt som vi har gjort hela vägen.
Hur vågar man lita på ett livet, management igen efter vad som hände med Thomas Hartman, tänker jag?
Ja, vi är ganska noga med
Vi kör dem i Lexbase och Ratsit och sådär innan och kollar.
Ja, men det går ju på rekommendation och vad håller de på med. Så Thomas Hartman då, hade ju inte varit manager innan han blev människor för oss. Så att man hade ju ingenting att gå på. Hur kunde inte ringa upp dem som han jobbade åt och fråga sig.
För det fanns inga.
Nej, det fanns ju ingen.
Nej, och han hade inte gjort det. Men ni har ju också lärt er väldigt mycket under åren. Ni har ju erfarenhet och just att ha blivit...
Man önskar man visste det som man vet idag, att man hade vetat det då, så hade det sett lite annorlunda ut.
Men det kanske inte har varit lika kul. Man blir ju krassare.
Nej, ja, det var ju det. Alltså, vi tänkte, fan, det där skiten åker inte jag hålla på med. Kan inte vi bara få hålla på med det som vi ska hålla på med? Och det är att spela konserter och spela in skivor. Liksom.
Man är ju väldigt... Samtidigt som man inte är rätt naiv så är man ju också orädd.
Ja.
Jag skulle aldrig ta mig för det jag gjorde när jag var 21 idag. På gott och ont.
Ja. Nej, nu har ju tant så du behöver gatan utan hjälp.
Ja.
Det kommer en bil.
Ja, det kommer en bil.
Ja. Men,
istället för häst och vagn, tänkte du.
Vad är den stora motivationen att hålla på med det här idag? Då så var det ju drömmen om att bli stjärna, brudar, partyn, allt det här som var förknippat med att vara rockstjärna. Mm. Den lockade ju när du var 18, 20, 22.
Mm. Ja.
Vad är det som är attraktivt idag när du har familj och du har barn som är stora nu dessutom och sådär?
Ja, du har barn som är ganska små också.
Ja, du är ju eventligt.
Ja. En lilla sladdis.
Ja. Vad är det som motiverar dig att fortfarande känna att vi ska verkligen göra någonting bra med Europe? Det måste liksom, vad är motorn?
Jag tycker fortfarande att vi gör bättre och bättre plattor, och det är väl den stora motorn. Jag tror att det är ett misstag som många av de banden som kommer från den eran som vi kommer från, det är att de försöker göra liknande plattor som de gjorde på 80-talet liksom. Och det blir aldrig riktigt lika bra, utan det blir bara en karbonkopia av det som de gjorde när de var som bäst,
fast med tunnare hår.
Ja, precis, och inte lika snygga i spandexbrallor eller det. Men vi försöker ju liksom hela tiden utveckla oss, och vi har ju gått mer och mer tillbaks till våra rötter, som är ju, vi kommer ju från Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath och 70-talsmusiken som vi växte upp med. Så att vi blir mer och mer 70-talslika i vår musik.
Mm. Det gör absolut ingenting.
Nej, nej, så det är ju jävligt kul. Alltså, jag vet inte om det hade varit lika kul om vi försökte göra 80-talsmusik. Eller 80-tals hårdrock.
Känns de klassiska hittarna... att spela The Final Countdown, vilket vi måste och alltid gör.
Mm.
Känns det mer som att vi måste spela den, eller är det kul att spela den?
Den är kul för att reaktionen man får från publiken är ju fortfarande helt outstanding. Vi står inte och repar den i replikalen. Alltså. Det gör vi inte. Vi har ju spelat den en miljon gånger. Jag tror att den sitter ganska bra nu. Så att, vi kommer, om vi repar, vi repar inte så jävla mycket heller. Men när vi repar inför en turné eller så om vi kör igenom sättet, och vi har ju alltid Final Countdown som sista låt. Då. När vi kommer dit, då lägger vi ner in och ska vi köra den? Nej.
Den lever, så det blir ungefär som intro till Smoke on Water.
Ja.
Den syntslingan, den lever liksom sitt eget liv. Att den användes till någonting.
Ja, den användes på sportevenemang i Amerika.
Ja,
presidentval och allt möjligt.
Min yngsta dotter hörde den, och så sa jag, det där bandet var med i podden. För vi hade ju intervjuat Joe Tempest då tidigare.
Mm.
Och då sa min dotter som då var 11, ja, är det där en riktig låt? Jag trodde det var något man lirade liksom.
Ja,
så vi tvungen att YouTubea fram och höra Final Countdown.
En standard.
Ja, precis.
Folkmusikstandard.
Precis.
Ja. Men egentligen kan man inte nästan säga, det där är ju faktiskt numera svensk folkmusik.
Ja, det tycker jag. Absolut.
En låt som alla kan sjunga med i och...
Undrar om det finns någon, om vi tar Sverige bara, undrar om det finns någon i hela Sverige som inte känner till låten.
Nej.
Så jag tror att jag och Mick, vi satt på Schiphol i flygplatsen i Amsterdam, så kom det fram servitrisen, hon kanske var 25 år, och sa, oh, you guys in a band? You musicians? Yeah. Oh, what's the name of the band? Europe. Okay. Hon reagerade inte liksom. Do you have any famous songs? The Final Countdown. Aha! Så sa vi det efteråt. Okej, men det har vi konstaterat tidigare i och för sig. Men låten är ju mycket större än vad bandet är. Liksom. Så att fler människor känner till Final Countdown. Men det är ju många som kanske inte vet vem det är som spelar Final Countdown. Eller var den kommer ifrån.
Men det är ganska optimalt. Ja. Man kan vara lite så här lagom anonym. Ja. Och så har man en låt som lever sitt eget liv forever and ever and ever.
Ja. Nu kommer ju överleva oss.
Jag gjorde en intervju med Richie Blackmore en gång och vi pratade om, det var under Rainbow-tiden och Rainbow blev ju poppigare än vad Deep Purple hade varit. Och jag frågade lite grann varför det var så och då sa han att min dröm har alltid varit att skriva en låt som brevbäraren går och visslar på.
Mm.
Och då tyckte han att han hade gjort dem med någon av de här.
Mm.
Abba gillade han ju. Alltså, han jämförde Abba då. Mm. Men ni har gjort det. Ni har gjort en låt som brevbäraren går och visslar på.
Jo, men Smoke on the Water är väl lite så också.
Så.
Sista frågan, sista inslaget som vi alltid har är då skämslåten.
Mm.
En låt som våra gäster egentligen inte brukar, skulle erkänna i en intervju att de gillar. Något som är lite okräddigt eller åtminstone som fansen tycker är oväntat.
I rockkretsar.
Finns det någon låt? Det kan ju vara en så här reklamsnutt eller någon låt, så här smurfhit som ungarna har tärrat den med när man ligger sömnlös med småbarn, vad som helst. Har du någon sån här skämslåt som du gillar men som du kanske egentligen i en normal intervju, inte rockbaron då, inte skulle erkänna?
Ja, jag funderar på det. Alltså det kom ju en film med John Travolta som heter Stayin' Alive, eller Saturday Night Fever.
Mm. Och så den hette faktiskt Stayin' Alive från början. Alltså, den bytte namn till Saturday Night.
Men det finns ju en låt där som heter Stayin' Alive. Eller hela all musik i den filmen tycker jag var fantastisk. Så det var ju Bee Gees som gjorde all. Gjorde de all musik?
Bee Gees med sin fantastiska falsettsång.
Och det är nog ett av de bästa soundtracken som jag gjort.
Ja, och jag vet, ska man skämmas för det?
Nej.
Jag gillar den som fan. Jag kommer ihåg att jag gick på bio och sen ville jag vara John Travolta ett tag. Jag ville lära
det ska du skämmas för.
Night, Night Fever.
Men hur gammal var man då?
Den kom 77, va?
Jag var 13 bast liksom. Så att det är okej ändå.
Ja.
Med dessa visdomsord så avslutar vi och säger, ja, vi kan väl säga...
Vi kan ta en klassisk avslutning.
Ska vi ta en klassisk avslutning?
Ja,
hej då.
Jag får inga app jobbar om idag.
Nej.
Okej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.